Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebandypodd. Det här är podden som verkligen är en innebandypodd. Det betyder i min bok att jag kan prata med vem som helst som har en koppling till innebandy. Det kan vara en landslagsspelare, det kan vara en tränare, det kan vara en domare. Ja, det kan egentligen vara vad som helst. I det här avsnittet har jag med mig Johan Gide. Han är brand manager på Unihoc. Han är känd för att ha två kända bröder. Han har ju tre bröder, men två av dem är kända för att de syns i tv. Niklas Gide känner ju till, den gamla Pixbo AIK-spelaren. Hofshaga också. Och Peter Gide har ju varit tv-profil i väldigt, väldigt många år. Och jag kommer prata med Johan om corona, utrustningstrender, försäljning, nya avtal och mycket, mycket mera. Nu tycker jag det är stor tid att vi släpper in Johan Gide och detta avsnittet. Nu kör vi! Ja, Johan Gide, välkommen till min innebandypodd.
Tack så mycket, tackar.
Hur är läget idag?
Ja, det är bra tycker jag. Det är fulla förberedelser här för kommande säsongen. Och, ja, nej, men det känns okej tycker jag.
Ja. När jag googlade på dig och din innebandykarriär, jag känner ju till din innebandykarriär, jag har ju mött dig i högsta serien någon gång för jättelänge sedan. Men jag såg att du blev licensierad 17 januari 1991 första gången med Högtorps IF.
Jajamän, Högstorp.
Högstorp. Ja. Mm. Innan vi börjar prata om Unihoc och allt kring det, kan inte du berätta hur du började med innebandy?
Ja, jag är ju så gammal så jag var ju med rätt så tidigt där, som du hörde, 91-licensen då. Men jag började ganska sent med innebandy i min idrottskarriär, eller vad man ska säga. Jag spelade massa sporter fram till jag var, ja, egentligen fram till innebandyn tog över för mig. Och det var väl i, vad kan jag ha varit då, 91, då var jag 17 när jag blev licensierad. Fram till dess har jag egentligen spelat fotboll, hockey, tennis, ja, allt möjligt, volleyboll. Men när hockeykarriären sprang på, när jag gick på stopp där kan man väl säga, när det inte räckte med att bara vara kvick skridskoåkare längre, jag var för liten liksom jämfört med de stora grabbarna, så kom innebandy precis i den vevan. Och det var något jag alltid hade gillat, att spela landhockey, spela på skolan, spela, ja, med hockeyklubbar på gården hemma. Så att det var ju som hittat för min del. Och jag märkte ju rätt snabbt att det funkade rätt bra också med den träning jag fått tidigare, passade ju bra för innebandy. Så att det var ju, ja, sen var det no looking back helt enkelt. Sen dess har det varit innebandy i många år.
Ja, det var inget du trodde de här första åren, att innebandy skulle få en sån stor del av ditt liv?
Nej, i det läget så var det ju bara jäkligt kul att det kom någonting som tog över från de här andra traditionella sporterna för min del, som jag alltid hade tränat i massa år då. Och sen var ju innebandy jäkligt kul redan från start, så att i takt med att jag blev lite äldre och tränade bättre och hamnade i bättre lag och sådär, så blev ju även sporten större samtidigt kan man säga. Jag fick ju vara med och se hela den här resan med hemma-VM i Globen och de här grejerna kom. Det var ju ganska tidigt i min innebandykarriär som jag fick uppleva och se det då, även om inte jag själv var på den nivån. Så det var ju jäkla hype kring sporten där i början, och det var väl det som gjorde att det var så kul att samtidigt själv spela den då.
Mm. Ni är fyra bröder va?
Ja, yes.
Det måste vara ganska, inte intressant, men jag misstänker att varje gång du hamnar i de här situationerna ska du prata om dina bröder, och jag misstänker att
Två av dina bröder som syns ganska mycket i TV, de pratar inte så mycket om dig och Patrik, va? Eller hur, de får inte de frågorna, eller?
Nej, det har jag svårt att tro att de får. Ibland dyker det upp lite sådana här reportage om även om dem då, deras uppväxt och spotter och allt sånt där. Och då nämns det ju såklart våra heta familjeduster som vi har haft genom åren. Men när folk hör efternamnet och hör dialekten och sådär så brukar jag ju alltid få frågan om det är den familjen. Och det är det ju såklart. Då brukar jag alltid säga att jag är den enda som har ett riktigt jobb jämfört med de gubbarna då. Men så ser säkert inte de det.
Hur många år skiljer det mellan er fyra?
Peter är 3 år äldre än mig och Niklas är 2 år yngre än mig. Och sen kommer Patrik då lite på efterhand där. Han är 8 år yngre än Niklas då.
Spelar han fotboll eller nu,
Ja, han var
var
faktiskt...
målvakt eller vad var det?
Ja, det stämmer. Han spelade fotboll fram till att han började bli, höll jag på att säga, vuxen där i trakterna mellan junior och senior. Han satt faktiskt som bäst var han med som reservmålvakt i Östers A-lag när Öster då i Växjö var uppe i, om det var Superettan eller något sånt där. Så att han är väldigt duktig målvakt. Men sen så var han av med fotbollen strax efteråt där sen.
Hur har det påverkat er att ni då var tre bröder som ungefär i samma ålder, eller ja, inte riktigt, men hur gick allt till när ni växte upp? Var det mycket bråk eller?
Ja, alltså det var ju mycket tävling var det ju framför allt. Alltså allt vi gjorde var ju tävlingar och matcher och det var höjdhoppstävlingar och det var innebandy, landhockey, tennismatcher. Alltså vi tävlade ju allt vi kunde och då var det ju, alltså även om det skiljer 3 år på mig och Peter och 2 år till Nicke så var det ändå så pass nära så att det gick att göra rätt mycket grejer ihop och mot varandra då. Även om jag tror ju att man alltid sporras och blir bättre av att möta bättre motståndare och sådär. Så att vi hade ju alltid någon, det var ju alltid tufft att möta Peter då, som var lite äldre, vad det nu än var. Man såg ju upp till honom då att han var duktig på tennis och allt vad det nu var. Och så försökte man ju själv att gnugga sig bättre då. Så att mycket tävlingar och då ibland gick det ju överstyr då. Det blev ju en del fighter och det blev ju en del grejer som ballade ur liksom. Men så tror jag det är mellan alla bröder.
Ja, men ni verkar inte ha varit så nöjda med era föräldrars val av stad, kan man ju lugnt konstatera. Jag menar, många flyttade ganska snabbt.
Ja, nej, det var väl inte så mycket med deras val och sådär. Det var väl snarare att med tiden så blev de alternativen om man ville satsa på det och komma längre så att säga fanns ju på andra ställen. Alltså både för med sporten och med yrkena då. Peter flyttade ju relativt tidigt från Växjö där han var med och när TV4 startade upp lokalt upp till att sporten startade på TV4. Så att det gick ju liksom inte i hans fall att vara kvar lokalt där om han ville satsa på det han gjorde. Och samma sak blev det ju för Niklas först då, som gick till Pixbo i Göteborg för innebandyns skull då, när han slog igenom. Och sen så var ju Pixbo på oss båda två då samtidigt. Men jag höll på med studier och grejer så jag kunde inte riktigt ge mig av ännu. Så jag kom ju 2 år efteråt då. Men ja, det har ju fått, vi har ju följt bollen kan man väl säga. Och flyttat dit där det behövts.
Ja, precis. Det blev Pixbo under några år, Älvstranden och sen var du väl i Schweiz också
Ja,
en period
precis.
då?
Jag var ju, först var jag väl 3 år i Göteborg, Pixbo. Sen så var jag nere i Schweiz i 3 år i Wiler, Esigen. Och sen kom jag hem och spelade i Älvstranden ett par år innan jag var tillbaka i Pixbo igen. Innan jag hängde upp gubban på hyllan.
Ja, just det. Ja, vad är det största minne från din spelarkarriär då?
Ja, vad ska jag säga? Alltså det är ju såklart att alla de här slutspelsmatcherna både i Sverige och nere i Schweiz har ju satt sig på näthinnan såklart. Jag har ju inga guld. Jag har ju lyckats flytta iväg precis innan lagen har vunnit sina guld. Men jag har ju 5 silvermedaljer så jag har ju varit i hetluften ändå. Men det är väl de grejerna som är viktigast. Och sen så tycker jag nog att det har varit jäkligt kul. Alltså när man är familj och så här. Vi spelat mycket med varandra, både Nick och jag och mot varandra för den delen. Det har varit väldigt kul att var nära hans karriär också. Jag menar, de här Sveriges olika VM-guld innebandy har varit stora upplevelser för min del med. Så att man har liksom kunnat glädjas på båda fronterna då. Det är klart att det var inte så jäkla kul när han med AIK slog oss i Pixbo och tog guldet. Det guldet kanske inte var så kul att ge till honom, men de andra har varit roliga att följa.
Ja. Spelar du någonting ihop med Niklas i picks på, jag kommer inte ihåg riktigt.
Ja, ibland gjorde jag det. Jag var ju, kan man väl säga, jag var väl den typen av spelare som låg och pendlade mellan andra femman och tredje femman, så där kanske man kan säga, i alla fall när jag spelade i Pixbo då. Sen hände det väl titt som tätt att man fick göra gästspel i första femman också. Jag hade en någon säsong, någon halvsäsong där när jag spelade med Niklas och Anders Hellgård i samma kedjeformation då. Och det var ju jäkligt kul. Vi gjorde ju, alltså det var ju, vi spelade ju tillsammans i Hovshaga i Växjö också innan dess. Så att vi, den sessionen där i Pixbo, eller den perioden, var ju väldigt rolig då, såklart.
Ja, för 15 år sedan så började du jobba på Unihoc. Var det en naturlig steg att gå eller hur ser du på det?
Ja, när man ser på det så här i efterhand så känns det ju väldigt naturligt. Alltså jag har ju, att kunna jobba med någonting inom sporten har ju alltid varit, det ligger ju så nära till hands för min del. Jag har ju alltid, idrott är det stora intresset. Och när det här dök upp då och passade mig då bra med både min utbildning och med mina kunskaper där jag jobbat tidigare, så var det liksom en bra match. Och nu har ju du varit tydligt att det har fungerat. Jag har ju varit här ganska länge nu.
Brand manager för Unihoc är din titel idag. Kan du berätta vad är det?
Ja, det är ju en liten mix kan man väl säga. Alltså framförallt så jobbar jag ju utifrån produktsortiment och tar fram alla grejerna vi lanserar och säljer. Och marknadsför dem då. Alltså det är egentligen de två bitarna som blir det här brand manager-jobbet. Så att varumärket för Unihoc är väl det jag jobbar med dagligen i form av produkter och marknadsföring kan man säga.
Vad är styrkan med Unihoc och varumärket?
Jag tror man kan säga att ja, det är ju bra grejer såklart, och det är ju väldigt välkänt varumärke. Innebandy är ju en svensk sport och Unihoc är ju det äldsta varumärket. Det startades ju mer eller mindre samtidigt som sporten lanserades av samma personer också, mer eller mindre kan man säga, med Karl-Åke Ahlqvist i spetsen då. Det har ju gjort att många av min generation som är den typ första innebandygenerationen har ju vuxit upp mer eller mindre med Unihoc. Det var ju ett av de få varumärkena som fanns tidigt, och i och med att det har fortsatt växa sig starkt genom alla de här åren så är det något som dyker upp tidigt, tror jag, på näthinnan hos folk som sysslar med innebandy. Det är ett svenskt märke, så internationellt då liksom sätter du även Sverige på kartan. Ja, jag tror att den här tryggheten i varumärket och att det har funnits länge och är en sån grej som folk gör att folk minns det och kommer ihåg det.
Du och flera andra har ju hållit på med innebandy egentligen hela era liv. Det måste också vara en styrka i företaget, eller?
Ja, jag tycker det. Jag tror det i alla fall. Alltså vi har sagt det, att vi ska syssla med innebandy, det vi kan. Allihopa här mer eller mindre har någon koppling eller historik till sporten, att de har spelat själva eller varit aktiva som ledare eller ja, höll jag på att säga. Med vår VD Jan-Inge Forsberg i spetsen så är det är ju innebandy historik rakt igenom egentligen. Och jag tror att den här spelarbiten som vi alla har med oss i ryggsäcken, det gör ju att vi är ju lite tävlingsfolk här allihopa. Och förr tävlade vi på planen mot många av de här motståndarna, och nu finns en del av dem hos andra märken och i andra sammanhang. Och då, nu tävlar vi på den arenan istället, så att säga. Så att jag tror att det är nog en viktig del i framgången för varumärket. Vi vill vidare och vi vill framåt och vi vill, ja, ta nya segrar på det här sättet istället.
Ja, just det. Under de här 15 åren som du har jobbat så har det ju hänt ganska mycket i er bransch. Ni har satsat på konfektion och skor. Kan du berätta lite om den resan som bland annat Unihoc har gjort under
Ja,
den här tiden?
alltså det några år innan jag började så började ju de här, vad ska man säga, eller egentligen när jag började spela innebandy då, alltså det är ju ett antal år innan jag jobbade här såklart, då började ju kolfiberklubborna komma, kompositklubborna. Det var ju liksom en revolution som gjorde att det blev liksom högre nivå på sporten. Det gick att skjuta hårdare, det gick att få rappare grejer och det blev lite mer proffsigt kring det. Den stafettpinnen har ju Unihoc försökt förvalta i alla år kan man säga. Genom att, alltså vi jobbar ganska hårt med att hitta vad är nästa grej, vad är nästa utvecklingssteg, vad finns i form av innovationer och nyskapande som man kan göra. Och så testar vi ofta detta och vi försöker få fram det, men en del grejer blir superbra, en del grejer fungerar, men ja, det kanske inte får en plats i kollektionen längre fram och sådär. Så att utvecklingen har liksom tagits från att ha varit rent innebandyproduktmässigt med klubborna som hela tiden har löpt som det viktigaste elementet kan man säga, så har även de här andra produkterna som har kommit bredvid fått större och större del jämfört med när jag var ny här då. Jag menar, till en början så tyckte ju folk att det var konstigt när Uni Hock tog fram träningsshorts och en t-shirt liksom. Varför gör man det? Det är ju inget textilföretag. Ni gör ju klubbor. Men sen insåg man ju att fasen, det innebandyspelare är ganska stolta över sin sport och då spelar man gärna med innebandyvarumärken som sina grejer. Det märkte vi ju tydligt då att men är de här lagen som spelar med våra klubbor, de vill gärna ha våra tröjor och shorts också. Sen har det liksom fortsatt den snöbollen kan man säga. Att, sen blev det overaller, sen blev det och lite off-court-tröjor, det blev lite hudda, det blev, ja, man lade till grejer. Så att det är klart att målvaktsutrustningen var ju också tidigt och den har också varit viktig för Unihox del, alltså de här innebandyspecifika produkterna, men övriga produkter som man kan köpa från lite mer globala varumärken, de har mer och mer hamnat in på innebandyvarumärkena. Just att folk är, de tycker om sin sport, man vill representera sitt varumärke på, i alla produktkategorier. Då är det något vi också har drivit vidare med, lagt till grejer hela tiden, utvecklat de kategorierna. Skorna var väl egentligen den sista byggstenen som vi inte hade i sortimentet för x antal år sedan. Men som vi kände att det här ska vi ha. Vi ska ha innebandyskor gjort framtagna för innebandy så att vi kan leverera allt som våra lag vill ha med samma varumärke på.
Tänker just med skorna är väl en ganska svår historia, tänker jag, att jobba med.
Ja, skor är väldigt svårt. Alltså det är ju svårt även för de större globala varumärkena. Nu har ju de ofantligt mycket mer omfattning än vad vi har. Men för oss så är det ju en produkt som vi har fått lära oss om från början och vi har fått sätta oss in i. Vi får jobba med, alltså man får ju såklart ta sig hjälp av specialister på de här olika kategorierna för att lyckas med det man ska ta fram. Och det har vi ju lyssnat noga på. Men i takt med att vi har hållit på med det och utvecklat det varje år så känner vi att ett litet steg i rätt riktning hela tiden. Och nu har vi ju en riktigt fin skokollektion och våra lag spelar liksom Uni Hock från topp till tå. Så att det är svårt precis som du säger, men det har varit väldigt roligt också. För det är ju en produktkategori som folk är nästan höjligt på ögonen. Okej, ni gör dojer med. Ja, det måste vara intressant och så vidare. Och så tar man den diskussionen vidare. Det har varit kul. Och,
Jag tänker... När man själv spelar på elitnivå och blir sponsrad av de här större märkena så slänger de ju skor på en lite till höger och vänster och ja, testa de här och just innebandy med start, stopp, vridningar och sånt, det ställer väl ganska höga krav, tänker jag, på skorna.
Ja, definitivt gör det. Och det är ju en av de produktgrupperna rent generellt inom sport, oavsett vilken sport man sysslar med, som har mest slitage och mest wear and tear så att säga. De måste tåla tillräckligt mycket för att funka för den sporten de sysslar med. Så att vi jobbar ju väldigt nära ihop med de lagen vi samarbetar med. Alltså våra samarbetsföreningar, sponsrade föreningar om man så säger. Det är ju inte bara för att vi vill att grejerna ska synas och vi ska marknadsföra dem. Det är ju även för att vi vill ha deras hjälp och know-how om vad behövs för en målvaktssko. Vad behövs för den här typen av doja. Vi vill ha en lättviktssko, vi vill ha en lite mer stabil sko. Vad saknar vi i range så att säga. Så att, ja, det är mycket research och det är mycket testande och så där innan man lanserar en doja på marknaden.
Mm. Tänk, målvaktsutrustningen har ju också utvecklats mycket. Förr stod man ju vanliga gympaskor. Nu är det ju specialskor och ja, den övriga utrustningen har väl också utvecklats, eller hur?
Ja, definitivt. Och där var ju även historiskt sett var ju Uni Hock har drivit lite grann den här bollen i början. Det fanns så mycket målvaktsgrejer. Jag menar, i sportens begynnelse så spelade man ju med de skydd man hittade, höll jag på att säga. Det var ju alltid från hockeygrejer och axelskydd och sådana knäskydd tills det började tas fram specifika produkter just för innebandy. Jag vet, Uni Hock lanserade innan jag började här, men att ha ett skal då, att ha en målvaktströja som inte har värderingen i sig utan att man ska ha andra skydd under och en tröja över. Det var ju revolutionerande på sin tid och nu är det ju standard för elitmålvakter att jobba på det sättet. Sen jobbar man då istället kanske ännu mer med att ha olika varianter på skydden under nu. Kortärmade, långärmade, värdering på ett eller annat sätt, olika typer av värdering. Utvecklingen går framåt hela tiden med de här bitarna, men det är svårt med målvakt. Både för att det är komplicerade produkter och att målvakt är ganska individuella hur de vill ha sina saker och det är ju mycket färre spelare såklart, så att ekonomiskt är det en tuff bit att driva, det är 20 utspelare i ett lag, bara två målvakter. Det säger sig självt att underlaget för att sälja då, som ska driva produktutvecklingen, är tuffare.
På det glada 80-talet så var ju många målvakter ganska stora ibland. Att man valde ut den som var störst och kunde täcka målburen. Men handen på hjärtat, idag är ju många målvakter väldigt, väldigt stora i sina kläder. Hur tänker ni på det?
Att målvakten är stora eller att kläderna är stora?
Ja, det, jag menar, om du är en large kille så har du XXL-kläder mer eller mindre.
Ja. Många målvakter, inte alla ska jag säga, för de är väldigt individuella som sagt, tycker om att ha rätt så luftiga kläder just för att kunna röra sig bra i det och känna sig stora. Det är också en mental grej det där, vad man vill känna att man täcker av ytan väldigt, väldigt bra. För det är inte nödvändigt så att alla målvakter innebandy längre är de allra, allra största killarna. Det är ju oftast, eller tjejerna för den delen. Det är klart att du har en liten fördel om du är stor och täcker av mycket yta. Men ofta är de ju extremt vältränade, elitmålvakterna nu för tiden. Alltså bland de bättre tränade i laget just för att kunna utföra den svåra uppgiften de har. Och då är det, alltså snabbhet och storlek hör ju inte alltid ihop. Så att ibland är det små målvakter som är supersnabba och vill se sig lite större då med lite större kläder. Så att, ja, det finns alla varianter. Men som svar på din fråga så är det väl generellt så är det ju ofta ganska stora kläder för mot vad man normalt sett har på sig då.
Det finns ingen sån diskussion. Jag menar, i ishockey har man ju begränsat hur stor utrustning man får ha. Det finns inga sådana diskussioner, eller vem är det som ska leda en sån fråga egentligen?
Där är jag lite dålig på att kunna exakt hur regelverket ser ut där. Det har ju med IFFs material board att göra. Jag tror inte att det finns några mått på ett eller annat sätt för hur det får se ut. Men jag vet ju att i några tillfällen för många år sedan när det togs en målvaktsbyxor med jättestor, alltså grenen går ner väldigt, väldigt långt liksom, utan att det finns någon poäng med det. Då vet jag att de har haft uppe det för diskussion att du kan ju inte bara liksom täcka av. Du kan ju inte ha en Batman-dräkt som täcker här under. Liksom, då, det blir ju inte regelmässigt korrekt. Så det måste ju vara hyfsat normalt utföra kläder. Sen så kan man ju ha stora kläder på sig. Det är inget som hindrar, men det finns någon form av reglering där, men jag vet inte exakt hur de mäter och så.
Ja, en fråga som jag bara fick här, eller i huvudet här nu. Vet man ungefär hur många procent av målvakterna som står med handskar? När du och jag började med innebandy så var det ju inte så vanligt med att man hade handskar när man stod mål. Har ni någon uppfattning ungefär hur många procent som...
Nej, det har vi inte. Men jag skulle säga att majoriteten står med handskar. Gör de. Och skulle man gå neråt i åldrarna så ökar det ännu mer. Just för att alltså elitmålvakter, de som står utan, vill väl göra det för att det är en viss känsla. Då. De är ju lite, de har ju tränat upp det där. Det har ju tagit ett tag för dem att vänja händer och så vidare. Så jag skulle säga att de allra flesta står med någon form av handskar. Så är det ändå.
Nu killgissar jag lite här, men jag får en känsla av att det är produktutvecklingen av bland annat er som har gjort att bättra på den här statistiken och att fler väljer att stå med handskar jämfört med på 90-talet kanske.
Ja, det har det säkert också att göra med, men sen är det ju såklart att tar man då de här yngre spelarna och de som liksom inte står så ofta kanske, alltså inte elitspelare, de vill ju gärna skydda sig. I början tog man nog vilka handskar som fanns. Det var ju alltid från trädgårdsvantar till diskhandskar och så vidare för att ha någonting som skyddar och ger lite mer grepp då. Men det är klart att nu ser man ju på elitspelarna, de tar ju alltid från specialhandskar från amerikansk fotboll och liknande där de hittar grejer som ännu inte finns inom innebandyn, och så märker man att det här fungerar. Golfhandskar är inte ovanligt att folk spelar med, men det handlar ju hela tiden om vad man vill göra avkall på i form av grepp och sådär. Alla är inte perfekta för just innebandy, men det är klart att nu erbjuds det ju mycket, mycket bättre handskar som är gjorda för innebandy också än vad det fanns för. Det är ju helt klart.
Mm. En annan sak som har ändrats mycket under, om vi pratar de här 15 åren som du har jobbat i den här businessen, det är ju specialbutiken har ju tagit ett större grepp om innebandyn. Hur har det påverkat branschen?
Ja, det har ju ändrats en hel del mot tidigare. Nu är ju Sverige ett land som har ganska stor innebandyförsäljning, den största marknaden i världen. Alltså åker du till många andra länder där innebandyn finns, så har de ju knappt innebandy i de större kedjorna och i de större butikerna, för att sporten är inte stor nog. Så i Sverige har vi ju den fördelen att du kan gå in i vilken sportbutik som helst och hitta innebandyutrustning. Det är ju en liten lyx som inte, hör upp säga, svenskarna ens tänker på att man har då. Men i takt med att sporten blev större och större och det blev mer specialiserade produkter och intresset då av de som verkligen är bitna blev större, så ändrades ju även det här sättet att sälja då, kan man väl säga. Specialisterna tog ju en taktpinne i form av att de kunde erbjuda hela sortimenten, de vill ha alla specialklubborna, de vill ha den värsta, den dyraste, den mest udda klubban, eller vad man ska säga. De vill ha allt i sortimenten, medan kedjorna kanske då, som har mängdförsäljning mer i kanske lite lägre prisklasser, inte riktigt kan ha dem i sitt sortiment. Det är inte lönsamt för dem kanske. Och då blir det ju till att det behövs olika sortiment på olika ställen. Och där har ju specialisterna fyllt en jätteviktig roll för vår del. Att vi kan sälja hela våra sortiment. Vill du veta, så vill du ha en specialklubba med exakt den och den grepplinan eller bladet, och ja, då vänder du sig ofta till en specialist och frågar om råd och så vidare, och tar inte en, så att säga, standardmodell då. Medan om du då kanske spelar på en lite enklare nivå och vill ha en klubba till ett bra pris, eller du vill ha vettigt, du vill handla det när du är på ett köpcentra, då tar du kanske en kedjebutik. Så att, det finns ju väldigt välsorterade kedjebutiker också såklart, men i och med att de menar många olika varumärken så där, så blir det ändå någon form av begränsning i sortimentet som måste göras.
Mm. Tänker också att ja, nu är det ganska länge sedan, men förr så kom en nyhet i augusti och that's it. Nu är det ju, det händer ju nästan någonting under hela året, eller hur?
Jajamän, ja, det är också någonting som har ändrats väldigt mycket sedan jag började här för 15 år sedan. Alltså, innebandyspelarna är ju precis som i alla andra sporter. Man vill ha nyheter, man vill se utveckling, man tycker det är spännande när det händer något nytt. Och då finns det ett underlag för att släppa fler grejer. I början så var det som sagt en kollektion som kom en gång om året, och kryddade man det lite extra så kom det en julkampanj. Alltså det var ju ungefär så det fungerade, men i takt nu med att sporten har blivit mer, alltså det är modernare allting, och det ställs högre krav på att det händer någonting, och då har det blivit möjligt helt enkelt att släppa nya grejer. Det är ju bara att jämföra med de fotbollsmärkena som gör, jag vet inte hur många nya skomodeller de släpper per säsong. Och det finns underlag för det. Det går ju att släppa mindre batcher, och det går ju att släppa göra grejer som hypar det också. Och innebandyn är inte senare att ta efter det. Det är ju kul att det händer nytt hela tiden.
Exakt. Nu vill jag fråga lite hur er verksamhet har påverkats av corona. Och det har väl varit egentligen två stora hack. Först den första svängen, och sen då när det slog till igen under den här säsongen och allt stängdes ner. Kan du berätta lite, hur har den här tiden varit för er?
Ja, det har ju varit, ja, såklart att det är sjukdom som är i centrum här, det är det som är det allvarliga. Men det har ju varit ett tråkigt år på alla sätt, även innebandymässigt. Alltså innebandyn har ju varit i många länder i världen, har ju varit helt stängd. De har inte fått spela alls. Det har ju varit lockdowns i olika utsträckning. Och det har ju påverkat hela sporten såklart väldigt, väldigt mycket. I Sverige har vi till viss del haft öppet för ungdomar, för träning och sådär, men inga matcher. Och så, alltså jag ser ju det är ju en oroande utveckling på det sättet att man vill ju inte tappa de här generationerna som de får ju, vad ska man säga, det är ju input från alla möjliga andra delar i samhället som kan locka och vara intressanta, och så börjar man med något annat istället. Så att det är väldigt viktigt nu att sporten får komma igång och att vi kan se till att fånga upp alla de här som har både saknat sin innebandy och de då som inte ens har fått prova på den, för att det är ju en ny generation varje år. Det är ju, vi hoppas då att det inte är ett tappat år här framöver när man ser tillbaka på det. Så att det är, jag tror att många innebandyspotter, eller förlåt, inomhusspotter ska jag säga, både har haft det tufft och att det kommer fortsätta vara lite knöligt ett tag till innan man hoppas att bollen är i rullning ordentligt igen på alla fronter.
Sen så växer ju folk också. Många som spelar innebandy är ju unga och kanske hunnit växa 5-10 centimeter under den här perioden. Men problemet som har uppstått för er är ju givetvis att butiker och andra har ju inte kunnat köpa utrustning av er för att de själva inte har de här kundunderlaget. Det måste ha ställt väldigt mycket på ändan på något sätt i er verksamhet, eller?
Ja, oja. Alltså det, och det är lite olika förutsättningar man tar förra våren när pandemin bröt ut. Och så den här våren då som vi nu har genomlidit innan säsongen ska börja. Alltså förra året så hade vi ändå, då höll ju det mesta av säsongen hade ju liksom pågått och det började närma sig slut och sen så stängdes det ner där. Och då, det är klart att det blev tufft, men det var ju ändå första vändan. Då hade vi ändå butiker och lager och allt sånt där. Det hade ju ändå sålt rätt mycket av grejerna man hade köpt in och säsongen för innebandy går ju ändå neråt mot när våren kommer och sommaren kommer. Alltså det är ju det normala som händer varje år, men då blev det ju lite mer extremt förra året. Sen när det väl startade upp på hösten igen så ja, men då var det lite av en rivstart. Då behövde, nu ville man spela innebandy igen, man ville fylla på sina lager och folk ville köpa nya klubbor. Folk hade växt som du sa där till exempel och man behövde uppgradera en längd eller en modell och sådär. Så det såg ju jättebra ut i hösten. Hösten gick jättefint för branschen som jag bedömer det. Men sen andra vågen kom lite tidigare då under säsongen vad den gjorde första året, så betyder ju det att då tappade man ju halva den säsongens försäljning. Butikerna sitter kvar med mycket grejer på laget. Vi har inte hunnit sälja de grejerna vi har förberett för att som ska behövas under hela säsongen, vilket gör att våra lager då är ju högre än vad de normalt sett är. Det gör ju att när nästa öppning nu då kommer, om man säger så, så ser det lite, ryggsäcken ser lite annorlunda ut. Den är inte tom nu då ska fyllas på, utan det finns en hel del innebandyprodukter som fortfarande finns kvar i butiker och på lager och sådär. Plus att om man tar varje år när det kommer nyheter och nya sortiment så är det väldigt spännande för branschen och för spelarna och allting. Det är kul att se nyheterna, vad händer, man vill testa dem. Det är ju inte alla som ens har hunnit testa de nya grejerna från förra året. De är ju fortfarande nya på ett visst sätt. Så att den här säsongen som ska börja nu då blir ju väldigt speciell när vi liksom har den ryggsäcken med en hel del ganska nya produkter och med mycket, väldigt mycket bra grejer som fortfarande ska så att säga omsättas och användas innan det nya ska komma. Det har ju ställt enorma krav på planering i form av ja, vad ska man säga, uppskattningar och gissningar och bedömningar på hur mycket behöver vi producera, hur mycket behöver vi ta hem, hur mycket kan vi sälja av det gamla och det nya och hur blir sig kombinationen ut. Det är ju, om man säger så, att inför förra hösten så låg ju alla grundår och sånt. Det var ju ungefär som vanligt, säsongen började och folk hade beställt sina grejer för de lades innan pandemin började. Men i år då har ju det är väldigt, väldigt mycket mindre grundorder i år generellt, och det tror jag gäller alla branscher. Folk vill inte chansa, man vet inte om det kommer fler våg, en fjärde våg och hur ser det ut i hösten, hur många länder får lov att öppna. Det kanske är problem på andra ställen i världen där de spelar innebandy som inte är öppet, och påverkar det totalen. Det gör att folk är mycket mer försiktiga nu då. Nu är det lite positiva vindar igen med takt med att vi ser att restriktioner hävs så att man får börja träna och lagen får börja köra. Det kommer positiva signaler från flera länder och det ser ju lovande ut, men vi har ju fortfarande den där ryggsäcken att ta hand om, så att det kommer att bli en väldigt speciell säsong tror jag. Säkert mer speciell än vad förra säsongen var, om jag får bedöma det.
Tänker ju också att ni jobbar ju med en sån gigantisk framförhållning också, alltså det är inte så att man tittar ut och ser vad det är för väder och så bestämmer man sig om man ska bada eller inte, utan ni ligger ju ett år framme, kanske två år framme i er planering, och att den här situationen uppstår ställer ju till det också kring det, eller har hela branschen, alltså alla branscher fått ändra sina förutsättningar just nu, eller hur?
Ja,
hur ligger alltså landet?
Ja, du har ju helt rätt i det. Det ska bli de kommande, jag vet inte hur många år jag ska säga, men de kommande säsongerna och åren kommer ju att bli speglas, kommer ju, det som har hänt kommer att speglas väldigt mycket där i, och det, ingen har ju upplevt det här tidigare. Vi vet ju inte riktigt vad det kommer att leda till, men om man tittar, innebandyn är ju en droppe i havet vad gäller totala världsproduktionen av produkter generellt, och jag tror ju att det är nu först nu vi börjar se lite ringar på vattnet då av vad som händer när man ändrar i den här kedjan, produktionskedjan och logistik och sådär. Det får ju sådana effekter på för allt skulle jag säga. Det spelar ingen roll om du så ska köpa trall till att bygga om din veranda hemma. Helt plötsligt finns det inte trä längre. Varför gör du inte det? Jo, för att, och så är det ett steg tillbaka, så är det något som har hänt i den branschen. Och det, likadant är det för innebandyn. Med material ska fram, råvarorna ska finnas, och sen kanske det börjar bli brist på dem. Då kanske de går till en annan bransch istället. Då kan man inte göra, nu hittar jag bara på, då kan man inte göra klubbor helt plötsligt. Eller så kan man inte göra, man kan inte göra skor för gummit. Kanske är svårt att få tag på. Plastindustrin har ju globala problem nu att få fram plast ens. Och vi har plast i våra blad till exempel. Så att de här ringarna tror jag vi kommer att se ganska lång tid framöver i samhället på alla möjliga sätt, inte bara innebandybranschen, men det leder ju också till att det blir väldigt svårt att planera framåt, för att vi måste se, inte bara se vad som händer och hur efterfrågan är i vår bransch, vi måste även se till att vi får fram material och till vilket pris får vi fram den, så att det blir en lönsam verksamhet också till att göra de nya grejerna. Mm. Jag tror att ja, vi kommer nog få se rätt mycket förändringar i samhällen och i försäljningar och trender i de närmsta åren.
Men hur har ni mått under den här perioden? Jag menar, ni är ett stort företag, ni har ju tvingats göra permitteringar och folk har fått gå hem och såna här saker. Alltså hur påverkar det er verksamhet?
Ja, men det är ju som du säger, det har ju varit jättetråkigt. Vi har ju i takt med att framförallt när den här andra vågen kom och att det blev liksom tvärstopp för tidigt då, om man säger så, för innebandyn skulle i en säsong har ju gjort att det blivit jättestora effekter. Alltså vi hade ju en halv säsong kvar, vi skulle jobba hårt med att sälja grejer och en jul och allt det här som kommer som är jätteviktigt för sporten och för branschen. Det blev ju stopp innan dess. Så det har ju haft jätteeffekter på orderingång och på ja, arbetstillfällen och allting. Vi är ju färre personal nu och vi har fått vara korttidspermitterade, jobba mindre så att säga, göra det viktigaste endast liksom för att hålla oss flytande. Så det kommer ju bli ordentliga hack i skivan boksluten som är nu då. Det är ju ingenting att snacka om det. Men vi försöker ju vara positiva och förbereda det vi kan inför det som ska komma. Vi hoppas ju som sagt nu då att säsongen ska börja. Vi ska börja få innebandyn igång igen. Folk kommer behöva ny utrustning och de har vuxit och allt det här. Förhoppningsvis det så gör ju det att hjulen börjar snurra ordentligt och att man sen så småningom då kan återgå till en mer normal verksamhet. Jag tror inte att det är någon som inte påverkas affärsmässigt av detta.
Nej, jag hade ju möjligheten att spela innebandy för några veckor sedan och på riktigt igen, eller med träning. Och han blev ju lite överraskad att det här är ju kul. Mm. Kan det komma någon effekt av att vi och tvingas mer eller mindre pausa under ett år? Alltså kan man tänka att äldre får en längre karriär? Alltså det blir som en skada som gör att man, istället för att man spelar 2 år till, kanske spelar 5 år till. Jag tänker även med ungdomar att man kan få en nytändning. Är det någonting ni tänker också att det även kan bli någonting positivt ur det här? Eller vad tror ni?
Ja, alltså i slutändan så är det ju det man hoppas på verkligen, såklart. Alltså vi har ju sett mycket de här kidsen som också fick pausa ett tag nu under detta. Alltså det var man ju lite orolig. Jag är själv ledare för innebandylag och med yngre killar här. Man var lite orolig när det började dra igång igen. Hur många har vi tappat här nu liksom, som håller på med andra grejer istället? Men det var ett jäkla intresse faktiskt. De var superglada när de fick träna igen och i stort sett alla kom tillbaka och körde vidare. Så att, alltså, innebandyns styrka har ju i alla år varit att det är så jäkla kul att spela, precis som du säger. Och det är ganska tillgängligt. Vi har förutsättningar med hallar och sånt i alla fall i Sverige och liknande länder. Så när man väl får prova det så är det rätt lätt att gå ner till en träning och vara med igen. Det är, man märker hur kul det är. Och det är ju det vi innebandyn alltid har levt på när vi har spridit i världen. Folk märker att det är lätt att spela, det är roligt, det är inte jättedyrt med utrustning. Och det är ju egentligen den förhoppningen vi kommer att ha nu igen framöver, att det fortsätter där då. Sen hur långa karriärerna för de äldre blir, om det blir liksom att man bara pausat och fått läka ihop, det kan jag inte svara riktigt på, men får man bara smak på det igen så tror jag att sportens styrka kommer att vara det som, alltså det roliga här att det är lätt att spela, kommer att vara det som gör att vi fortsätter växa. Det är jag övertygad om.
Jag är lite nyfiken, hur fungerar det utomlands, alltså att sälja utrustning kontra i Sverige? Jag menar, precis som du var inne på så är ju innebandy ju etablerad överallt, finns i de flesta sportbutiker och så finns det fina specialbutiker, men hur är det i de här utvecklingsländerna, de här lite mindre länderna, vilka utmaningar finns det att kränga utrustning i de länderna?
Ja, det är ju, alltså det är, jag skulle säga att ju längre bak man är i utvecklingen så påminner det om hur det var för oss här i Sverige i början på innebandyn. I början handlade det om att hitta så att man har hallar att spela i och att det finns en sarg. Det hade vi ju inte i början. Det var ju, folk byggde ju egna sarger. Nu är vi bortskämda med att mer eller mindre alla gymnastiksalar i Sverige har en riktig sarg. Liksom. Så ser det ju inte ut runt om i världen. Så att det är ju det första steget då. Sen att sälja utrustningen och att hitta förutsättningar till att distribuera den påminner det också ganska mycket om hur det gjorde här i början. Det är eldsjälar som gillar sporten som ser till att de får tag på ett gäng klubbar och sprider det. Ofta börjar det på skolor och universitet där det finns underlag för de som vill spela och träna. Och så märker man att det är kul och då kanske man startar ett förbund i landet. Och när förbundet finns då så, okej, men då behöver vi lite föreningar och sen är det starka personer där då som driver det hela. Så ser det ut i början och sen ju längre det kommer i utvecklingen, då följer de här stegen vi gjorde här. Alltså det blir distrikt och det blir seriespel, det finns ju inte på alla ställen. Ibland är det bara kupper som man drar samman till. Inomhus, utomhus, alltså det är många gånger när man har spelat i de varmare länderna så spelar man ju utomhus på betong och liknande. Alltså det är ju helt skilda förutsättningar, men det som knyter allt det här samman som är den gemensamma nämnaren, det är ju att det är lika kul att spela sporten oavsett var man är. Det är ju det som gör att folk fastnar för det. Vi kan ju tycka att det ser lite skoj ut ibland när vi ser bilder från att de har ett afrikanskt mästerskap och det liksom ser ju inte alls ut som det gjorde när vi spelade här i början, men glädjen är densamma och sportens roliga kärna, det är ju den som gör att innebandyn är vad den är. Och den är likadan överallt. Och så länge den får gnista då någonstans och börja ta fart, då växer sporten. Och till slut så kommer man, inte dit där vi är ännu, men man kommer en bit på vägen.
Mm. Ja, men alltså den här internationella utvecklingen är ju viktig för innebandyn att växa. Och när jag minns tillbaka, vi säger 20 år tillbaka i tiden och man pratade med någon som representerade Unihoc i något annat land, vi säger Tyskland som exempel, då var man ju väldigt beroende att komma in i den och den butiken, att flytta undan några tennisrack och få in i alla fall innebandy på någon centimeter i. Man kanske inte är lika beroende av det idag nu när internet har blivit en stor del av hur man handlar idag, eller?
Ja, alltså det är klart att internet gör ju att man kan nå mycket, mycket fler spelare, men till en början så måste de ju ha utrustning att testa och komma så långt så att man vet vad man ska köpa från internet och så vidare. Så att butikerna har alltid en viktig roll och ofta är de ju knutna till orter och till föreningar som så att säga har redan kommit en bit på vägen. Och då finns det ju ett spelarunderlag på det stället eller på den orten eller den föreningen då, som gör att man få en plats i butikerna för att man vet att det blir en viss försäljning. Sen om man då lägger ordrarna online där eller inte, det kan väl variera lite grann. Men det är klart att onlineförsäljningen gör ju att det går nog många, många fler och man kan visa upp grejerna framför allt. Du kan beställa från länder som kanske inte ens har egen innebandy mer eller mindre. Och det fanns ju inte förr i tiden såklart. Så att den skillnaden är ju markant. Men sen är det ju än så länge det är en försvinnande liten del som säljs på det sättet. Mm.
Vad någonstans händer det positiva saker ute i världen då, tänker ni?
Jag skulle säga att ofta är det ju de här länderna som har ett intresse för spel med klubbor och boll och så vidare som nappar först. Och det ser man ju på alla de här hockeyländerna, om man säger så. De har ju kommit ganska långt på vägen. Det är ju Sverige, Finland, Schweiz, Tjeckien som är de som har kommit längst på vägen. Alltså det är ju länder som har det intresset och man märker att fasen, det här är mer tillgängligt än ishockeyn. Det är billigare utrustning, det går att spela den både inomhus och utomhus, det går att latcha liksom utan att man har en is och sådär. Så att de stegen håller på att tas hela tiden. Vi ser ju på Kanada och USA har börjat rycka liv i det mer och mer. De är väldigt, väldigt stora, vad ska man säga, geografiska ytor som ska täckas, men då blir det ofta att det regionalt, att det börjar på ett eller annat sätt. Så att bollen är i rullning och så länge det kan fortsätta så tror jag att IFFs arbete också med att sprida till de här länderna och jobba med det bär frukt. Och vi hade väl såklart, jag har varit med i det här ganska länge också, vi hade ju såklart hoppats att det skulle gå fortare liksom för sporten att få fäste och sådär, men nej, man får jobba på. Mm. Och så blir det små steg i taget. Den är på rätt spår, helt klart. Mm.
Hur ser ni på Unihoc vad som händer i Sverige? Vi har ju väldigt många yngre som spelar innebandy idag. Lite färre äldre. Alltså man slutar i lite större utsträckning. Det måste vara ett bekymmer för er, eller hur ser ni på det?
Ja, det är väl klart att det är... Jag försöker alltid vara positiv och se och tro på den här sporten då, men någonstans så är ju de yngre, det är ju ändå så kärnan, eller vad ska man säga, det är ju ändå alltså att de yngre börjar är ju, det är ju, måste ju ske för att de äldre ska, alltså de yngre blir ju äldre till slut om man förklarar det på det sättet då. Däremot så kanske det kan se lite, eller kanske kan vara lite svårare. Man tänker de här äldre som har spelat för motions skull och som kanske inte har varit liksom aktiva spelare i serie och liknande, utan de som spelar i korp eller med företag eller med bara motionerar. Där är det ju kanske lite svårare nu när det här hacket har kommit och det dyker upp andra sporter som paddel och det blir populärare med utomhussporter i takt med att man ska hellre vara utomhus med cykling och med klättring och allt sånt här då. Så att det är klart att en viss oro finns det ju, men jag tror ändå att den här sporten är så rolig som den är och att de yngre tar fäste vid den, så gör det att det fortsätter utvecklas åt rätt håll.
Svensk innebandy pratar om att de siktar mot att ha 180 000 licensierade spelare, och man är ju ganska långt ifrån den siffran. Alltså man ska vara där om 9 år och man ligger på 105 000 efter den här säsongen. Man låg väl på 118 000 innan pandemin, men säg att man ligger runt 120 000 spelare, så vill man hitta 60 000 nya spelare här nu på några år. Hur sjutton ska det gå till? Jag minns tillbaka att Junhocks grundare Karl-Åke och hans medarbetare var ju ute väldigt mycket och lanserade innebandyn på 70-talet och var ute i skolor. Och är det någonting som krävs, eller hur ser ni att det ska bli verklighet att kunna öka innebandyns popularitet i Sverige?
Ja, exakt. Vad ska man säga? Guideboken till hur man ska ta sig dit är nog inte jag rätt man att svara på. Men alltså, det är klart att ju mer man syns och ju mer man finns på de här ställena, ju fler som får prova på det som inte annars får tillgång till det, kommer ju att tycka det är kul och vilja att fortsätta spela. Så att det finns som skolinnebandy, det tror jag är jätteviktigt att det är med tidigt. Nu tror jag att en av nackdelarna nu för tiden är ju att folk är inte lika spontana längre med att lira utomhus och gå ut och latsa lite med polarna som det var förr i tiden. Vår generation spelade ju, vi började ju mer eller mindre utomhus med landhockey och så vidare. Så är det ju inte längre. Så att de här bitarna med att man ska få prova på det tror jag blir superviktiga. Att det, klubbarna framförallt är aktiva med att försöka nå då skolorna tidigt. Att när säsongen har startat, att man erbjuder alla i en viss ålderskategori att komma och träna och prova på. Liksom, utan att det blir något att man behöver förbinda sig till någonting. Utan att testa detta, så får ni se hur det är. Det kanske passar er. För det är ju en väldigt bra sport för både tjejer och killar. Det är det som är innebandyns styrka också, tycker jag. Alla kan lira det, men sen exakt hur man ska göra för att få det här målet uppnått som förbundet sagt, det är nog en lång väg att vandra, men man måste försöka.
Nu här under sommaren så har ni börjat presentera era samarbetspartners, jag tänker spelare och elitföreningar här. Kan du berätta lite om det arbetet? Framförallt är jag ju lite nyfiken på att ni har signat Pixbo Wallenstam bland annat. Kan du berätta om detta?
Ja, men kan ta lite bakgrund där först. Unihoc har ju alltid försökt att vara med och sprida sporten. Och det har vi gjort både i Sverige så att säga och internationellt sett. När vi har då samarbete med IFF, det internationella förbundet, för vi vill synas på VM-turneringarna. Vi har flera landslag vi samarbetar med, för vi vill vara det varumärket i länderna som syns tidigt när folk får upp ögonen för sporten. Och det är det ofta landslaget man tittar på. Bland annat Svenska förbundet då, som vi samarbetat med väldigt länge som materialsponsor och materialpartner där då. Likadant tänker vi med elitlagen. Vi vill synas ihop med dem som så att säga syns i media och som sprider sporten. Unihoc är ju liksom förknippat med sporten i sig, inte lika mycket lifestyle och trend, mer performance och att spela helt enkelt. Det är ju våra kärnvärden då. Och då gör vi en extra satsning i år då på SSL framförallt. Att vi försöker dela upp det. Vi har ungefär lika mycket tjejlag som killag. Vi har flest sponsrade samarbeten i högsta serien ut i kommande säsongen av alla varumärken. Vi vill synas på olika ställen i landet geografiskt. Vi vill vara med så mycket vi kan och visa att vi satsar på det här. Då är Pixbo en jätteviktig del i det hela. Pixbo, för min del som började med det här vi pratade om tidigare, då var ju Unihoc varumärket man kände till så tidigt. Pixbo är ett av de allra första stora lagen som man fick som idol och så vidare. Det är ett av de mest kända varumärkena bland föreningar i hela innebandyvärlden faktiskt, även internationellt sett. Och nu när vi fick chansen att gå tillbaka då till Pixbo som Unihoc hade från början för många, många år sedan, så tyckte vi att det här skulle vara något jätteroligt som skulle passa väl in med vår satsning på SSL då. Så att det känns ju jäkligt kul att den cirkeln är sluten nu och att de återigen ska spela med Unihawks grejer. Det är väl bakgrunden till det hela egentligen.
Kalmarsund vill jag också givetvis nämna som också är nytt för det. Men fortsätt, ja.
Ja, nej, men alltså det kommer att vara en viktig samarbetspartner här nu i flera år framöver. Pixbo firade 40 år här nu nyligen. Alltså det är en jättemilstolpe i innebandyns värld. Samma sak för Unihawk. Vi kommer att fira 50 år här nästa år. Det är vi ju högt säga de enda som kan göra. Och då kände vi att nu försöker vi sluta den här cirkeln och återstarta det samarbetet. Så att, det blir jättekul att följa det.
Mm. Som Kalmarsund, som är en förening verkligen på G, varför kände ni att det var rätt?
Ja, men då kände vi att när vi fick chansen att börja samarbeta med dem, så vi vill ju även ha, det blir lätt att man tar de här traditionella föreningarna som har funnits länge, alltså man har jobbat länge med, men man behöver också bryta lite ny väg och testa lite nya saker. Kalmarsund är ju en förening som verkligen är för framtiden. De gör ju en jättesatsning på organisationerna nere och hela den regionen är de ju stora i. Jag tror att de definitivt kommer vara en förening att räkna med här de kommande åren, och kände vi att vi får chansen att jobba med dem nu, så vill vi vara med på det tåget. Och så får vi testa ett samarbete med en ny förening också. Så att de är också superviktiga för oss.
Mm. Hur ser trenderna ut inom utrustningen? Alltså vad är nytt för nästa säsong, tänker du?
Trenden den senaste tiden skulle jag säga har ju varit att gå mot lätta, välbalanserade klubbor. Blad med olika kategorier då, alltså olika mycket skålning i häl och i topp, alltså så många alternativ som möjligt egentligen vill spelarna ha för att kunna skräddarsy sina grejer. Men jag skulle säga att framförallt är det lättviktsklubborna som har varit det som har utvecklats de sista åren. Unihawk har ju alltid jobbat ganska mycket med moldade skaft, alltså formblåsta skaft som har en viss form i skaftets böjar och liknande, bamboskaftet, curveskaftet, hockeyform och såna här saker då. Det har vi fortfarande kvar, en hel del såna grejer. Men det är en viss kategori spelare som använder det. Vi vill gärna ha ett brett sortiment för att kunna erbjuda något till alla. Men majoriteten av spelare går på raka, runda skaft. Alla vill inte ha lägsta vikten, men man vill gärna ha en bra balans. Det skulle jag säga är det viktigaste nästan.
Mm. Vad är det med färger och andra saker?
Ja, det varierar lite grann. Det gäller ju att hitta... Det som är det svåra i det här jobbet är att hitta rätt balans mellan grejer som sticker ut och skiljer sig åt mot det trygga, stilrena som folk mängden då kanske vill ha. De går inte alltid riktigt ihop de där, så gäller det att baka ihop en portfölj där som är så tilltalande som möjligt på båda sätt. Och det är väl det som är utmaningen när man som Unihawk då har ambitionen att ha det kanske bredaste produktsortimentet av alla märken. Så det brottas vi med dagligen här, att hitta rätt recept.
Mm. Tänker ni flyttade in i en ny byggnad för, ja nu är det ju några år sedan, men ska man ut och flyga och man passerar Mölnlycke och ska till Landvetter, så ser man ju ert jättehus. Det måste varit en jätteboost när ni flyttade till ett nya kontorskomplex,
ja,
eller vad ska man
absolut
kalla det?
Ja, alltså vi hade bra ställe tidigare också, men det var inte riktigt lika praktiskt kan man säga, lokalerna i form av lager och allt det här. Nu har vi allting på ett och samma ställe i samma byggnad. Det är smidigt att jobba. Vi har all personal ihop så att säga, och det är gott om utrymme. Det är hög lager och det är lätt att komma in och både packa in och ut och så vidare. Så att, nej, det är, och sen är ju allting såklart supermodernt och fräckt. Så det är ju jättebra arbetsmiljö definitivt.
Mm. Ja, tänker att vi börjar närma oss slutet här, men jag ska försöka klämma ut lite smarta frågor här. Vad är det som säljs absolut mest av i innebandyutrustning? Vad är det som säljs mest?
Svår fråga. Enskild produkt sådär. Alltså det är väl klart att det är klubborna som står för i princip 50% av omsättningen skulle jag säga. Och sen så är ju det en väldigt stor produktgrupp då med väldigt många varianter. Vi gör ju säkerligen på ett år skulle jag säga att vi säkert tar fram i huset här är närmare 80-100 olika designer på klubbor. Alltså ett vanligt år då får man ju tillägga nu när det har varit pandemi. Så det är ju väldigt, väldigt mycket olika klubbvarianter. Och den enskilda att plocka fram är väl kanske svårt att säga då. Tanke på att vi sätter stolthet ut och har många olika. Men klubbarna leder väl skulle jag säga. Sen är det klart att glasögon är väldigt viktigt. Alltså reglerna har ju tillkommit här nu mer och mer. Att man ska ha glasögon upp i åldrar. Vilket är väldigt bra för dumt att riskera synen då. Borde ju egentligen vara så för vuxna spelare med kan man tycka. Även om det är svårt då att lära en gammal hund att sitta då. Men den trenden så ser man i alla länder egentligen att de lägger till regelverk som gör att man fler och fler upp i åldrarna måste ha glasögon. Och så den är ju en ganska kraftig försäljning på.
Ser du någon regelfråga som skulle kunna ändras, som skulle kunna öppna upp nya saker att sälja eller förändra någonting i själva utrustningen?
Ja, jag vet inte om det kommer komma någon sån regelförändring nu inom det närmsta, men något som skulle kunna göra att man skulle kunna få helt andra möjligheter att jobba med nya produkter, det är ju om regelverket till hur klubborna ser ut skulle ändras. Jag tänker det här med att hur man sätter ihop blad och skaft och så vidare, vilka material som får användas i bladen. Så som regelverket ser ut nu så är det inte jättelätt att göra stora förändringar med tanke på infästningar och så att man spelar säkert. Men vi har ju sett när hockeyn gick ifrån träklubbor till kolfiber och glasfiber och så vidare, att det finns varianter på hur man sätter ihop grejerna där med. Och jag kan väl tänka mig att innebandyn så småningom skulle kunna dra nytta av att hitta något sätt där man kan använda andra material i bladen till exempel, som skulle göra att det kunde bli mer styrhet och bättre fart i skotten och sådär, men där är vi inte riktigt ännu, men det är väl en sån grej som är det som skulle göra störst skillnad kan jag tycka.
Ni har väl börjat med egen försäljning också? Alltså Unihoc säljer via hemsidan också er utrustning, va? Eller
det stämmer. Alltså när vi lanserade den nya sidan senast så gjorde vi den med funktionen att man kan köpa online av oss också. Alltså det är ju... Anledningen är ju att sortimenten som vi pratade om tidigare, de är ju väldigt sällan vi får ut hela våra sortiment. Alltså i Sverige får vi ut en stor del då hos specialisterna, men inte allt. Alltså alla våra grejer finns inte hos alla. Och en del spelare då som är väldigt trogna varumärken vill ju kunna köpa in till minsta penal. Och då sa vi att vi presenterar ju hela våra sortiment på våra hemsidor och ger all information som kunderna behöver. Då adderar vi funktionen att man även kan beställa därifrån, så kan man få tag på allt. Så ser det egentligen ut då, men det är ju det är ju än så länge en väldigt liten del som säljs online på det sättet. Alltså många gånger vänder sig kunderna till de som sitter inne med hela sortiment från flera varumärken och man vill ha olika grejer. Så att, jag tror att kombinationen här av kedjeförsäljning, specialister och online och sådär, den gör att man kan få tag på väldigt mycket grejer. Och där är vi en liten del i det hela.
Jag tänker försäljning i Sverige här, nu kommer jag med en skruvad fråga här, men finns det något område som man kanske är lite överraskad att oj vad mycket innebandyutrustning det säljs, och finns det något område som att ja, men där borde innebandy vara större, det är synd att den inte är större. Ser ni några sådana fläckar i Sverige?
Nej, så är det inte egentligen. Alltså, det är ju väldigt, väldigt riktat till där klubbarna är starka och där innebandyn är stark som sport kan man säga. Och det är ju, det har väl blivit, alltså det finns ju en del lantliga orter som har elitlag och så vidare, och där är det ju innebandyn stark på det sättet, och annars är det ju de större städerna, alltså där lagen finns, där föreningarna finns, där människorna finns, det är där innebandyn säljs. Så att det ser ut ungefär som kartan gör.
Så vad du säger är att för att innebandy ska ta ytterligare steg framåt så är det de enskilda klubbarna ute i landet som behöver kötta på och kriga för att få in mer medlemmar, eller hur ser du på det?
Ja, jag tror att det är en viktig del att föreningarna, att man har stabila, duktiga föreningar som tar hand om framförallt ungdomar i början, som gör att man tycker det är kul att börja och att det är lätt och tillgängligt. Alltså, då vill man komma tillbaka, man spelar med polare, man spelar mot polare i andra lag och hela den biten blir väldigt kul med sporten. Jag tror att det är det som är kärnan i det hela. Och då får föreningarna dra ett stort lass helt enkelt, så ser det ut.
Vad ser du mest fram emot kommande säsong? Och vi förutsätter att vi inte får några nya överraskningar här. Vad är det du ser fram emot mest?
Alltså jag ser nog... Om man ser på den stora bilden så ser jag fram emot mest att det ska bli kul, att det är igång igen. Liksom man vill se folk på väg till träningar med klubbfodral över axeln på bussen och så vidare. Se att världen rullar igen och att innebandyn också gör det. det tror jag det vi längtar efter mest egentligen. Tittar man på lite mer sportsligt då, så ser jag fram emot att det ska bli kul att se hur alla våra SSL-lag kommer att göra ifrån sig kommande säsong. Vi har två VM som kommer, både dam och herr, för första gången eftersom herrarna blev framputtat då. Det har aldrig hänt tidigare, så det blir väldigt, väldigt spännande att se hur det är. Både ska lösas rent logistiskt och även hur sporterna ska, alltså om vi tänker de här fulla stora hallarna med folk igen, det skulle vara underbart att se. Alltså, den biten sprider ju också sporten när man ser glädjen kring sina landslag, så att det är väl egentligen de aspekterna jag tänker på då.
Och jag tänker då, som du sa, 2022 så fyller Junihock 50 år, och då kanske det finns en förhoppning att världen har återhämtat sig och att ni mår bra när ni fyller 50.
Ja, ja, helt klart. Alltså, vi hoppas ju att den här säsongen ska fortlöpa nu då, så bra det går med de förutsättningar som är, och att det ska börja återhämta sig så att 2022 ser roligare och lättare ut, kan man väl säga, och mer normalt då. Och då passar det väl jättebra att fira ett halvt sekel. Det är ju ganska imponerande att vi börjar bli så gamla nu, Magnus, eller hur?
Ja, jo, jag fyller ju det året nästa år. Så att det kanske hade varit någonting att ta fram en kopia på den här första klubban som Karl-Åke sålde 72. Det kanske inte blir någon storsäljare, men det har varit fräckt att göra säljaren i alla fall, kanske.
Vem vet vad som dyker upp 2022? Mm. Det kan jag inte berätta här nu.
Nej. Bra, Johan. Tack så mycket. Är det någonting roligt du ska göra i sommar då?
Ja, det ska bli skönt att få lite ledigt här innan det drar igång. Alltså för vår del så är det ju ett vanligt år, så kan man säga att när semestern är över så drar inte bara nästa års jobbsäsong igång för fullt, utan även innebandysäsongen i hallarna. Den börjar ju samtidigt, så för vår del är det alltid rakt in i väggen där, full fart. Och då hoppas man verkligen att det ska bli så i år igen nu då. Det är väl det jag ser fram emot, att det rullar ordentligt till hösten igen.
Ja, men det låter bra. Tack så mycket, Johan, för att du tog dig tid att vara med.
Tack själv, tack själv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.